Kloppa in den loratadinakta viss och luta er tillbaka, för vi är tillbaka. Det är ett nytt avsnitt av Tommy filmar Niklas, och vi har med oss Emilio också.
Hej!
Tja!
Hej! Fan vad likt du lät Mario, tyckte jag.
It's a me, Emilio.
Italienska blodet.
Jopp.
Allt bra med er?
Ja, visst. Det är det. Än så länge. Kvällen är ung.
Niklas?
Jo, det är fint. Jag undrar, hur har Emilio haft ut på sjön?
Just det, Emilio var inte med förra avsnittet.
Nej, det känns jättekonstigt. Det var så länge sedan man satt där. Det känns ovant. Mm. Vad hände förra veckan? Jag har inte lyssnat.
Ja, just det. Det går ju rykten om att du är svindryg. Så fort ett avsnitt du inte själv är med i, så skiter du att lyssna.
Ja.
Det är bara för att du är så säker på att det kommer gå bra.
Ja, det var mycket, ja, det var snällare än jag tänkte säga. Så ja, det är därför. Det är för att jag har såna otroligt, höga tankar om er. Svenska är inte mitt modersmål, märker jag nu i den här meningen. Jag har så höga tankar om er, så att jag känner att jag inte behöver kolla upp på er, att ni klarar er utan mig.
Varje gång jag och Niklas har kört tillsammans vill jag avsluta podcasten, stoppa på räckknappen. Då säger vi bara så här, ja, no conflicts here. Vad tackar vi?
Skön. En annan skön vecka utan. Ja.
Berätta, hur var det i havs då? Försök göra lite filmrelaterat.
Lite filmrelaterat. Har du sett Monster Commander?
Nej.
Nej.
Men, Niklas quotade från den här om dagen.
Let it fly. Monster Commander.
Let it rip, boys. Nej, det var jävligt kul faktiskt. Jag var ju på Ostindiefararen i Göteborg och seglade. Det var jättekult. Seglat gammalt, en gammal fullriggare. I ett par dagar från Helsingfors, tänkte jag säga. Och det var också, det var det. Helsingfors till Gotland och sen ner till Riga. Så det var nice. Det var väldigt kul faktiskt. Det borde ni testa någon gång.
Men vad var din uppgift?
Min uppgift var att vara jungman. Vilket betyder att du sätter segel, brassar segel, bärgar segel.
Det var inte för att berätta för folk om skeppet.
Nej, det var, vi hade ju guidetjänst också faktiskt. Så det föll sig rätt naturligt.
Du ser.
Mm. Nej, det var jävligt kul. Det borde ni testa. De har precis fått pengar. En kinesisk sponsor som kommer segla till Kina igen. Med start nästa år. Som kommer ut i 7 år någonstans. Så ni har tid att haka på. Vilket jag tycker ni ska göra. Sen ska det bli museum tydligen. Så det är liksom lite sista chansen nu.
Vad ska bli museum?
Skeppet.
Aha, det ska bli under, ett
Vasa-type.
Det kommer museum. Funka.
Ja. Apropå.
Ingenting.
Som är full... Nej, fan, ingenting. Jag har ingen segway där. Vi kör bara vidare. Niklas, det är ett rätt så matigt schema idag faktiskt.
Absolut. Det är filmerna vi har samlat på oss nu här de senaste veckorna av filmsommaren. Det är Elysium, Kick-Ass 2 och...
ja, Pacific Rim, för helvete, Niklas.
Ja, men jag har redan glömt bort den. Det är...
Men det är väldigt, väldigt aktuellt. Avsnitt, måste väl säga.
Verkligen, det är väl 3 stycken stora sommarblockbuster faktiskt. Jag har aldrig känt mig så här mainstream när jag har pratat idag.
Nej, det är faktiskt lite ovanligt tycker jag.
Till och med det här avsnittet går på 40 miljoner dollar.
Jag tänkte säga att det här var enda avsnittet som vi inte ska prata om koreansk film. Men Tommy, du hade något du ville ta upp.
Ja, just det. Men jag är rätt så förbannad faktiskt. Jon Boos senaste film, Snowpiercer, som jag har hypat för extremt mycket, har ju släppts till med i Korea faktiskt.
Den verkar ju astuff.
Precis, svinball verkar den. Den har fått sjukt bra recensioner i Korea, släpptes där 1 augusti. Och jag tror det är fast det är amerikansk talande film, så är det väl den film som har spelat in mest i Korea faktiskt. Om jag får med alla filmer. Jag vet inte varför. Kanske vi är för den här koreanska regissören. Står bakom rodret. Hur som helst. Filmen kommer ligga runt 2 timmar. Och nu har ju de här amerikanska produktionsbolagen. Fått upp ögonen för den här filmen. Ska köpa in den nu till västvärlden. Bland annat Weinstein Company. Och alla som känner till Weinstein. Så är han ett stort fett jävla as. Nu är det väl att de ska klippa ner filmen 20 minuter för de vill sälja in det som en actionfilm. Och de här 20 minuterna ska vara typ så här, liksom personporträtt liksom. Karaktärsdjup. Jag vet inte, jag får klåda i hela ansiktet nästan när jag hör det här.
Men så den som går upp här kommer vara kortare än den som redan har gått upp i Korea?
Ja, den kommer vara.
Då måste ändå gå och få tag på koreanska versionen i alla fall.
Det blir säkert Korean version, Korean cut på bilen.
Ja.
Nej, men undrar hur de kommer göra i Sverige sen. Och här är ju också någonting som bara slår mig i panna på. 14 februari har en premiär i Sverige. Det är ju med halvår.
Det är jävligt sent.
Det blir ju ett problematiskt då, Tommy. För du vill ju gärna se den på bio, men kan man hålla sig till februari?
När jag har gjort lite research och sånt där, vad jag fattar som så har en premiär i Danmark den 29 augusti. Det blir att jag flyr landet då i sådana fall. Och ser den. Men jag tycker det här är helt sinnessjukt faktiskt. Varför de köper in den så sent.
Mm.
Och det kommer ju bara uppmana ännu mer människor att ladda ner den här filmen. För jag slår dem 1000 spänn ännu mer. Att innan den hinner komma till Sverige så hinner det komma ut en rip på filmen. Vilket är synd faktiskt. För det är den här filmen jag vill se. Och som jag hoppas att många kommer se på bio också. Eftersom den har fått så bra kritik.
Ja. Det är tråkigt när det blir så här. Det var väl samma med Cloud Atlas, tror jag. Också dröjdes kvar. Och så dog ju den peppen.
Verkligen. Där sa du något vettigt. Alltså, vem orkar sitta och peppa för den här nu ett halvår? Liksom? Om jag vill se den på bio, ska jag liksom hålla för liksom, ögon och öron så fort liksom, alla har sett den världen runt. Och även sett den på datorn eller hur folk nu gör.
Mm.
Förbannad, den hinner ju fan komma på Netflix innan den kommer till Sverige. jag är ju svinförbannad för det här. Eller svinförbannad, men jag tycker det är tråkigt faktiskt. När det är en film jag verkligen ser fram emot ska de alltid sätta käppar i hjulen för mig.
Ja, det är säkert en så personlig vendetta.
jag ska börja köra omvänd psykologi i framtiden. Jag ser fram emot After Earth 2.
Mm.
Om det nu kommer.
Ja, just det.
Så kanske den blir 5 år försenad eller någonting sånt där. Så kommer jag bara luta mig tillbaks och se Cloud Atlas 2 liksom från ingenstans. BAM! Ja. Hur som helst, ska vi hoppa på första recensionen då?
Ja!
Pacific Rim. Det
kan vi gärna göra.
Pacific Rim.
Vem tar den här då?
Jävlar, det har vi inte bestämt. Niklas, tar den du.
Snabba bollar.
Niklas, du får ta alla idag.
Nej,
ja, men du håller på att skryta om att du har ordets gåva. Nu får du fan bevisa det.
Ja, upp till bevisen. Vill jag tänkt säga någonting. Ja, kör.
Jag har inte visat det tidigare, så är det väl dags nu då. För Pacific Rim då, det utspelas i en nära framtid när det har öppnats en reva i Stilla havet. Där stora monster har kravlat sig igenom från en annan dimension. Och som då börjar slå sönder jorden. Och mänskligheten besvarar detta hot genom att bygga enorma robotar som då styrs av två piloter som då sitter i roboten. Men det här kriget är långt och krävande och sen så känns det som att de här monsterna börjar vinna. Och det är då vi kliver in i handlingen när mänskligheten då ska försöka göra ett sista försök att slå tillbaka med de här robotarna. Vad säger ni om det?
Ja, jo, det får du. Okej.
Får duga.
Ja. Ja, det kan väl vara värt att nämna också att det är väl Guillermo del Toro också som har regisserat den här filmen. Allas jävla hjärtchockisbarn.
Ja, han tog ju över efter Peter Jackson där och var favoritchockis.
Ja, jag säger igen, det är någonting med honom som jag avskyr Guillermo del Toro. Eller jag avskyr nog alla som gillar honom. Jag kan inte se det. Han har träffat på tavlan rätt en enda gång för mig. Det är väl Pans labyrint. Men sen har det bara gått. Jag är inte så jätteimponerad av honom. Och därför har jag varit rätt så liksom. På avvaktande avstånd har jag liksom sett den här filmen komma närmare och närmare premiären. Jag har inte varit så jättehypad över den. Jag gillar premissen, men jag har varit liksom. Så fort hans namn kom upp så känner jag typ så här. Okej, det här kan bli lite Guelmit säkert. Och det var det.
Guelmit.
För du gillar ju
robotar.
Ja, nej, men du gillar ju Evangelion.
Jag älskar Evangelion.
Och jag älskar Gundam.
Ja.
Och då känns det ju som att den här superrobot mega piloter i och slåss mot monster liksom skulle vara våran typ av film.
Du kanske får förklara lite, Emilio, vad Evangelion
är. Evangelion är en anime, en av de största animerna någonsin, känns som handlar om människor som kör stora robotar och slåss mot gudar. Är det väl?
Ja, det är det.
Så att lite som här, det kommer monster och så slåss man mot dem i stora robotar. Gundam är lite samma sak, bara lite istället för att slåss mot monster så slåss man mot andra stora robotar. Och det, som sagt, vi har ju en väldigt stor förkärlek för det här, så jag var ju skittaggad på den här filmen bara av den anledningen. Sen, som du säger, Guillermo del Toro, jag har faktiskt bara sett Pans labyrint som jag har tyckt om av honom.
Ja, du tycker inte heller om Hellboy?
Alltså, de är ju okej. Men, jag vet inte. Alltså, när jag tänker Guillermo del Toro så tänker jag ju Pans labyrint. Hellboy har någon liten så här parentes för mig.
Jag tänker att han har en livlig fantasi och som jag verkligen jag tycker om den jättemycket faktiskt. Men jag tycker inte han levererar på vita duken faktiskt. Han har väldigt svårt att berätta en historia. Det är väldigt fint alltihop, alla varelser och sånt där man kan sitta och njuta av nästan om man älskar monster och robotar och sånt där. Men när det kommer till själva liksom kontexten, innehållet i hans filmer, så tycker jag det är helt jävla värdelöst faktiskt, oftast.
Tycker vi det om Pacific Rim då?
Jag räckte upp handen.
Jag kan ju börja. Jag tycker den här var skitkiss. Det var ju typ en av de sämsta filmerna jag sett på väldigt, väldigt länge. Ja, men det var riktigt hemskt.
Alltså grejen är, jag fattade nästan på direkten att det skulle bli så här när jag såg trailern. För det enda du ser i trailern är massor med monster och robotar springer runt i vattnet och mörker. Alltså då förstår man ju på direkten att okej, de har inte haft så sjukt mycket pengar så de kan liksom göra de här striderna i mitt på ljusa dagen och bland byggnader och rulla runt och sånt där. Ja, det jag älskade med Evangelion till exempel var ju att det var ju oftast på dagen. Det var ju mitt i det här Tokyo Free heter det till exempel. Bara för att de har smashat ner Tokyo 3 gånger. Det är helt otroligt bra alltså. Och det jag saknar mest tycker jag. Det var för mycket att de hängde i vattnet och höll på att brottas runt där faktiskt. De sista 30 minuterna, det var en jävla soppa.
Ja, de är nere typ i någon form av djuphavsgrav. Och man ser inte ett skit av vad som händer. Och så helt plötsligt är de inne i en annan dimension. Men det är, man får inte riktigt den känslan tycker jag.
Nej.
Men det, alltså det är lite så här, det känns ju verkligen som du säger att det har varit liksom ett budgetproblem i att kunna skapa det här. För om du, alltså det är ju inga kända namn heller. Och då, det hintar ju också lite om att hålla nere på pengar.
Ja.
Sen är det, jag säger inte att det är något dåligt att inte ha kända namn. Alltså det är ju självklart att det kan ju vara jättebra.
Ron Perlman!
Just
Niklas favorit.
Just det.
Han hade jag faktiskt glömt. Ja. Nej, men det känns ju också som en liten så här. Spara lite pengar.
Ja,
man har ju lagt pengarna, krutet har ju lagts på effekterna helt klart, det visuella. Och så har man ju då ett manus som inte är allt för starkt och skådisar som är, ja, man mest känner igen från tv-serier. Men har den gått, den har väl gått rätt bra den här ändå?
Ja, den har gått jättebra. De har ju blivit okejat för en två också.
Ja, men
för
det.
Jo, men premissen är ju ändå rätt så här. Jag förstår att folk går och ser den utan att det finns något stort namn som lockar. Det var ju tänkt att Tom Cruise, han erbjöds ju spela rollen som Idris Elba spelade i slutändan. Men han kunde inte.
Pacific Rim 2, Atlantic Breach.
Du har ju Atlantic Rim redan annars.
Ja.
Tror ni att den är bättre?
Jag vet inte, vi får se. Visste du det, Emilio?
Nej.
Ja, men varje år så, när det är sådana här storfilmer som kommer ut.
Är det som är, alltså, vet du det, rip-offen?
Ja.
Är det Atlantic Rim?
Precis.
Får kolla den alltså.
World War C, vad fan var det? World War Zombie War eller någonting sådär. Ubeboll är med i alla fall.
Ja, men vad fan.
Ja, okej.
Men jag kände mig rätt så nöjd när jag satte mig i biosalongen och stirrade runt på den här publiken runt omkring mig som jag såg var besvikna. Jag var nästan så nära att resa mig på att säga såhär, vad var det jag sa? Vad var det jag sa? För alla håller på att säga såhär, men det är Guillermo del Toro som har gjort det, det kommer bli så bra. Och när man kommer på runt på Twitter och andra hemsidor sånt där, så jag får en rätt så känsla att det är många som är extremt besvikna faktiskt. Mm. Och jag är så nöjd över det. Jag kunde ju bara luta mig tillbaka i biostolen och med sjukt låga förväntningar. Så jag var ju inte besviken egentligen, kan man ju säga.
Du är väl den som gillar den mest av oss ändå, om man ska hårdare.
Ja, för jag hade inga, det igen, återigen, förväntningarna.
Sen
hade
men alltså förväntningarna är inte så här helt, alltså jag hade inte så jävla stora förväntningar på det heller. Jag tänkte så här, okej, men det här kommer jag tycka är en skön, hjärndöd actionfilm. Och mina polare som jag vet och såg den sa, det var liksom, det är den känslan de hade, för den verkar skitkul. De sa att det var asroligt och de satt och garvade liksom under hela filmen och sa, men det är en skön film som driver med sin genre. Och jag ser vad de menar, men jag köper inte. Alltså det var riktigt jävla vidrigt. Och så att förväntningar tycker inte jag spelar så jättestor roll. För att då hade jag ju ändå, jag gick ju in och tänkte mig att okej, det här kommer vara dåligt, men jag kommer garva åt det. Och det gjorde jag inte. Jag hade behövt vara jävligt full för att tycka att den här filmen var kul. Jag tror det är en perfekt att sitta och dricka sprit och kolla på.
Nej, fy fan.
Nej, det låter fan skitjobbigt.
Ja,
ni tror inte på den ren?
Nej.
Jag tror på det.
Nej, men jag står fast med det där med förväntningar. Jag hade extremt låga förväntningar. Och då känns det rätt så skönt att den var lite bättre än det. Jag tror den skulle hamna i Transformers-klass. Jag tycker Transformers är 1000 gånger sämre än det här faktiskt. Jag ser hellre om Pacific Rim-filmen.
Transformers försöker ju mer än den här.
Den är ju så jävla kladdig, Transformers-filmen, tycker jag. Det här är ju, hänger ju med i alla fall lite mer när det är fighter och sånt där. Men återigen så saknar de här exteriörfighterna på vid dagsljus. Det finns två scener som jag älskar. Ett när man får se från en nyhetskanal där ett av monsterna som liksom kommer mot operahuset i Sydney. Det är bara såhär, herregud. Men sen fick man inte se det ännu mer. Det var bara såhär, klipp bort, hejdå.
En kort scen i Tokyo.
Ja, den är rätt så lång faktiskt. Men den älskar jag som bara, den
var jättesnygg faktiskt.
Ja, den var skitsnygg. Då var det också dag och liksom monster gick runt och demolerade alla byggnader runt omkring och sånt där. Skitbra faktiskt tyckte jag det var.
Men rätt sen snygga monster.
Sen var det ju bara återigen regn, vatten, och
natt.
Spidiga kommentarer som flögs fram och tillbaka som var helt onödiga.
Alltså jag tycker att han styrka del Toro är att han, som så ofta annars, han lyckas måla upp en väldigt ändå rätt spännande och visuellt tilltalande värld som man gärna vill se mer av. Om man tänker på, är det Hongkong de är i stora portioner av filmen?
Ja.
Som är riktigt snygg. Men i slutändan så blir det bara en ursäkt. Det blir som kulisser för de här monstren och robotarna att puckla på varandra i och vara så sönder. Och det blir, det värsta med filmen tycker jag är att det är så otroligt super förutsägbart hela tiden. Det går liksom att se flera mil i förväg vart den här handlingen ska ta vägen och vilka karaktärer som ska stryka med vilka.
Om jag sätter med en robot en enda gång till så kommer jag att dö.
Okej.
Ja.
Han kommer sätta sig en robot. Hey! Plot twist.
Nej. Och sen har jag inget emot heller att man lånar från filmer, men här känns det som att det skäls liksom överallt ifrån. Det är Independence Day, det är Godzilla, Top Gun, Transformers, och det är liksom, det känns som att den inte tar med sig någonting eget. Och så har de då satt i det här Evangelion universumet då på något sätt.
Ja. Bara för att vara liksom så här, för att göra Linnea Lundqvist glad också, så kan vi ju faktiskt nämna det otroligt svaga kvinnoporträttet.
Ja, det är bara en kvinna med i filmen.
Det är en tjej med och hon gråter och hon blir kär i killen så fort han tar av sin tröja och det är alltså, hon är en sån otroligt stark karaktär verkligen.
Hon får inte säga någonting heller när hon samarbeta i den här roboten. Ja. Det är ju bara han, vad heter han, Charlie Hunnam som ger kommandon hela tiden.
Ja, och hon,
right uppercut!
Och det är såhär liksom, det är typ, de är naturals allihopa. De är jätteduktiga på det de gör. Och hon är såhär sjukt duktig. Och så fort det blir på riktigt så bara, nej, hon klarar inte det. För hon var bara en liten tjej och så ramlar hon ihop och så fångar henne i sina armar liksom och tar hand om henne. Och det är bara såhär, men vad fan, kom igen.
Ja. En till grej, varför gör man ändå inget försök att utrusta de här robotarna med typ missiler eller något sånt här skjutvapen?
De hade det.
Hade de det? Jag såg inga missiler.
Jo, den nya snabba roboten hade missiler. Den som de körde, den här, vad heter den?
Gamla skitrobot.
Gypsy
som
Danger.
Som ser ut som järnjätten.
Ja, precis. Designad efter ett andra världskriget plan. Ser inte den designen. Men den var ju en gammal modell, så den hade inte så jättemycket. Den hade ju ett skjutvapen.
Okej.
Okay. Ja, den hade ett plasma rifle grej.
Den hade ett svärd som den väntade med i allra sista sekunden att plocka fram.
Vilket är underbart.
Ja, eller hur? Varför inte ta fram sitt bästa vapen från början?
Då blir ingen kul ju.
Ah.
Men om man ska säga något som är bra med den här filmen då, är ju inledningen som jag tycker de gör på ett otroligt skickligt sätt, hur de klipper ihop det här. Hur jorden har behandlat det här under de här, man får följa typ så under 2 decennier, 3 decennier eller någonting sånt där.
Ja, men typ så här, det kommer en. Mm. Och folk tänker bara, shit, det kommer ett monster. Sen kommer det till, okej, det kommer ett monster till. Och sen tredje, fjärde börjar man fatta att det kommer fler.
Och sen kan jag nog inte låta bli att bli lite svartsjuk på folk som är runt 10 års ålder eller någonting sånt där. För jag tror jag hade älskat den här filmen om jag var 10 bast.
Ja, gud.
Men jag kunde inte hitta mitt lilla barn. Jag kunde inte göra det. Den här som sitter och hoppar i magsäcken och säger, come on Tommy, let's go, this is awesome.
Ja, men det är det jag säger. Där behöver den där lilla vodka-shotten.
Ja, men då blir jag bara odräglig. Och
grinig.
Ja, grinig. Börjar twittra snusk och grej.
Sitta och porrsurfa på mobilen i salongen.
Herrsurfa.
Ja.
Jag får be.
Förlåt. Nej, men det här är en otrolig jävla soppa, kan vi hålla med om. Dock är jag inte överraskad. Guillermo del Toro tycker jag kan pensionera sig. Jag vill inte se någonting av honom alls, faktiskt. Han kan dra åt helvete. Det leder ju oss in smaklöst på den andra akten på den här programmet och den andra storfilmen, Neil Blomkamps senaste sci-fi-rulle som vi har sett fram emot extremt mycket, Elysium. Eller hur, Niklas?
Det är korrekt. Ända som vi såg District 9 så har vi ju väntat och se vad han ska kunna göra i sin nästa film. För District 9 var ju ändå ganska lågbudget, om man säger.
Var den det?
Ja, man jämför.
Jag var ju med och chippade in rejält med pengar där.
Var det så alltså?
Ja, det var ju han som fick den att gå igång. Han var producent ju över den, om jag inte minns helt fel.
Jo, men det stämmer. Men
alltså, du har ingen aning.
Jo, men det var ändå liksom en låg budget i jämförelse med vad Elysium har. Som är ändå en stor film. Som det finns förväntningar på den.
Finns burkar?
District 9 fanns det inte direkt några förväntningar på. Den kom från ingenstans och folk fick upp ögonen för den här Blomkamp. Nu har den ju lite att leva upp till. Och frågan om man gör det.
Vem kollar på Twin Peaks?
Nej, det är min telefon som ringde. Fortsätt.
Alla frös och bara, log lady, is that you?
Verkligen.
Ja, det är lite creepy. Ja. Vad är det vi pratar om?
Pratar om Elysium.
Ja.
Och det är då i en framtid när man kan väl säga det som att typ 1% av jordens befolkning är rika och har flytt jorden till en slags rymdkoloni som då heter Elysium. Där de bor jättebra och är friska och krya. Och så har de då lämnat kvar resterande, säg 99% på jorden där de lever i små kåkstäder och inte alls har det så himla bra. Och man får då se då hur de här, vad säger man, det kommer flyktingar i stulna rymdfarkoster som flyger upp mot det här Elysium, men de blir då direkt nerskjutna för de vill inte ha de här smutsiga jordmänniskorna på sin fina plats.
Nerskjuten av en klimakteriestin Jodie Foster.
Precis. Men så
vad
har
fan
vi då
är det fel på hennes brytning? By the way, bara snabbis.
Ja, den
pratar jättekonstigt.
väldigt svårdefinierad. Elysiumbrytning på något sätt.
Ja, precis. just det, snabbt.
Elysiumska.
Jag kollade det här med budgeten. District 9 hade 30 miljoner i budget och Elysium har 100 miljoner i budget. Så det är 3 gånger mer i budget.
Så ska du tänka på att Matt Damon och Jodie Foster ska ha fan minst 50%.
Så de är ungefär samma.
precis. Matt Damon, ja, han spelar ju då någon typ av så här arbetsklass snubbe som på något sätt drömmer om att åka upp till den här Elysium kolonin. Lite, inte helt olikt Arnold Schwarzeneggers karaktär i Total Recall, som också är en så här jobbsnubbe som känner att han är menad för någonting annat.
Fast drömmer verkligen om att åka upp till den där kolonin fortfarande? Han gör ju det som barnsbenen när han blir småkär i Elisabeth Braggas karaktär.
Ja,
men sen efter det får man ju bara reda på att han har ett bråkigt förflutet och är en vanlig knegare.
Man kan väl säga så här, han får anledning att vilja åka upp till...
Det får han däremot!
Fan, var försiktig nu.
Ja.
Ja, nej, men han får anledning att åka upp och det ger oss...
En katt- och råttalek.
Ja, det kan jag faktiskt gå med på. Men det ger oss anledningar att se mer av både världen där uppe och här nere. Vilket jag tycker är den stora höjdpunkten i den här filmen. För att storyn är ju inte så jättetung. Vilket jag tycker är helt okej. Okay. Det är en sci-fi action och det gör det den ska, måste jag säga. Men det som är bäst i den här filmen för mig är miljöerna. För de är så otroligt jävla snygga. Både här nere på jorden. I den här skitiga sci-fin. Och...
Det känns som man har förflyttat Kapstaden över till Los Angeles.
Ja, men typ. Alltså det med det så här slum. Och... Men det ser ut liksom som District 9. Var är det de där? Sydafrika?
Ja, det var ju Kapstaden.
Ja,
där,
precis. Det, ja. Men det är District 9-miljö. Skitigt. Lite liksom så här postapokalyps nästan. Och sen den här otroligt jävligt snygga, fräscha, högteknologiska Elysium. Ja, precis. Och det är så jävla snygg design på allting. Alla byggnader, all teknik, alla vapen, alla farkoster är så jävla snygga. Håller ni inte med mig om det?
Jo, jag tror Niklas skulle peta in med någonting där. Men han har ju bevisat nu, Nidblomka, att han har ju ett öga för, precis som du säger, design och detaljer. För jag var ju helt tokkär i den här filmen. Visst, plotten är ju extremt simpel. Men samtidigt det här skitiga som finns. Och jag tycker actionscenerna är väldigt nyskapande på sitt sätt faktiskt. Det ser billigt ut på ett bra sätt, om man kan säga så.
Okej.
Det känns inte som de liksom så här har liksom, nu ska vi liksom så här in med 100 miljoner för liksom så här after effects i den här scenen, utan de kan göra det så jävla simpelt att de kan ha liksom en skakig kamera bakom en kille som har en rocket launcher, så skjuter han iväg de här gevären liksom, och så ser man dem liksom så här åker ner och sen bam, hämtar de fart och åker iväg. Alltså den scenen är helt galet snyggt faktiskt, och det är inte så jävla svårt att göra, tror jag, men det gäller att ha liksom ögat för det och kunna leverera det. Och det gör ju han liksom. Jag tror inte det har kostat så jävla mycket de här snygga på liksom actionspäckade scenerna faktiskt. Utan jag tror det är han som är jävligt duktig med hur kameran och hur allting ska klippas ihop faktiskt. Han är en Picasso.
Ja.
Eller vad säger du, Niklas?
Jag säger som så att han... Man känner igen den här distinkta looken från District 9 då, som sagt. Jag undrar lite vad han kan göra mer, för nu har han gjort 2 filmer som ser i princip identiska ut, om man bortser då från det här Elysium-partiet som är där det är väldigt vackert. Men han gillar ju uppenbarligen den här lite skitiga, råa looken, och jag gillar när han då för in det i ett science fiction, i en science fiction-kontext. Det känns lite i striderna på i Los Angeles, så känns det lite som att det är så här gängkrig fast med science fiction-vapen. Jag tycker bästa scenen är nog nästan när Charlton Copleys karaktär Kruger, som är en slags jag vet inte, vad säger man?
Han är en sleeper agent.
Ja, form av Lego Knecht som gör Jodie Fosters dirty work när han och hans kumpaner försöker stoppa en slags kapning av Matt Damons gäng. Det är en riktigt hetsig scen som jag tycker är filmens höjdpunkt. Den är väldigt intensiv.
Mm. Extremt köttig film också, nästan så här Cronenberg-köttig. Ja. Och det är ett stort plus faktiskt. Jag älskar det finns en scen där man ser ett ansikte som helt dementerat. Och det är hur snyggt som helst faktiskt.
Mm, är rätt blodig. Ibland. Ja. Ibland, inte hela tiden, men rätt ibland.
Nej, alltså jag säger så här, Neil Blomkamp är den mest intressanta regissören som finns just nu. Under helt 2000-talet. Det finns ingen annan regissör nu som jag känner så här, shit, jag måste ha nästa film för honom. Nu är det bara Neil Blomkamp jag fokuserar mig på. Fuck off, David Lynch. Alltså District 9 tänker man säga, okej, det här är en skitbra film. Kan han leverera på nästa? Och så gjorde han Elysium. Sjukt bra. Inte lika bra som District 9, men fortfarande svinbra sci-fi actionfilm. Sån här bra sci-fi actionfilm har jag inte sett på åratal. Och nu ska vi göra en ny sci-fi film, en sci-fi komedi.
Chappie,
precis. Där sydafrikanska gruppen The Antwoord kommer också vara med och spela. Vilket kan bli extremt spännande faktiskt.
Med Shalta Copley också.
Ja, ah, precis. Han är ju såklart med. Det är väl Neil Blomkamps favoritbarn. Någonting.
Ja, nej, men det ser fram emot att se vad det blir. För att, alltså jag, som sagt, plotten lite tunn, men allt som allt underhållande sci-fi. Och Matt Damon går alltid ner.
Men finns det något som ni tycker är lite sämre med filmen då, om man bortser från att plotten är tunn och gör det extra konstig accent?
Kärlekshistorien är extremt det är nog som det som drar ner betyget för mig.
Ganska intetsägande.
Ja, Matt Damon har någon flukt med någon tjej som
det
man...
Det är ju inte riktigt en kärlekshistoria, måste jag ju faktiskt säga, till filmens försvar. Det börjar ju lite så, men det är ju inte som att det är så här, han ska få bruden.
Nej, inte så. Men de har man som en så här tillbakablicka när de var barn och sånt där. Och så här lovat varandra, I promise you, I will take you there someday. Jag vet inte, det kunde de nog skippat faktiskt.
Men då, kan de, alltså, då är det inte så mycket kärlekshistorien som är fel. Då är det mest bara att det var för mycket flashbacks till deras relation som barn. Fuck det, vart är de nu någonstans?
Ja, jag vill säga att det kallas för kärlekshistoria som han är extremt intresserad av henne och vill ha tillbaka henne.
Ja.
Ja. Ja, okay. Han är kär i henne. Kärlekshistoria.
Ja, okej.
Okay. Själv, Daniel, vad tyckte du?
Vad jag tyckte?
Ja.
Ja, det är väl det sämsta var väl att den var lite väl kryddad med mycket flashbacks och så vidare. Tyckte Jodie Foster kändes felkastad på något sätt. Jag vet inte. Jag tyckte inte riktigt det funkade i...
Jag gillade henne. Rollen.
Jag gillade också Jodie Foster.
Nej.
Hon kändes en riktigt dryg överklass kärring faktiskt. Du kanske hatar hennes karaktär så mycket. Så.
Du menar att hon gjorde ett så bra jobb? Så att
ja, men jag hatade henne som bara den. Alltså, ja, karaktären. Det var så här, oh, helvete, hon är ju ont. Hon ska dö.
Jag det är också inte hon... en liten grej i den här filmen. Det är så övertydligt vem som är ond och inte.
Men ja, det är verkligen svart på vitt. Det är det.
Ja.
Det finns inget däremellan direkt.
Nej, han hade kunnat vara lite mer intressanta.
Ja, jag vet inte. Jag är jävligt nöjd. Vad var det du skulle säga? Du skulle säga någonting.
Nej, men jag tyckte inte riktigt hon känns... Hon går riktigt i linje med resten av filmen på något sätt. Däremot tycker jag att Kruger är fantastisk.
Salto Coppolis karaktär.
Ja, exakt. Jag tycker att det hade blivit... Jag hade nog nästan fått dra ner betyget om inte han varit med. För det är han som ändå liksom...
Han skäl ju showen.
Han skäl ju showen och han är en värdig motståndare till Matt Damon och gör att det liksom... Att det brinner till lite i handlingen.
Ja.
Han driver på det på ett bra sätt.
Nej, men det håller jag verkligen med om. Han är ju hela filmen faktiskt. Ska bli kul att få se mer filmer från honom i framtiden. Vi har inte sett honom så mycket nu. Det är väl bara A-Team och District 9.
Ja, och Oldboy är han ju med i.
Ja, just det. Ska han ju vara med
i. Han var ju med i...
Nu vart jag peppad på Oldboy.
Han har en jätteliten roll i Dark Knight. Han var ju bankkillen i början.
Nej, nu blandar du ihop det.
Oj, jag sitter och tänker på något helt annat.
Ja.
Shit.
Nu, vi bryter. Bumper! kickar vi vidare då till
ja, okej.
Okay. Vad är det då, Emilio?
Ja, du behöver nästan en spark i häcken för den där segwayn. En liten kick in the ass.
Kanske två stycken.
Ja, nästan alltså. Shit.
Oh. Jag ska nämna filmtiteln nu.
Nej, folk får fan fatta alltså.
Nej, ja. Men det är såklart. Kick-Ass 2 har vi varit och sett.
Ja.
Också haft höga förväntningar på den här som vi älskade vår första filmen. I alla fall jag gjorde det.
Ja, jag tror jag femmade den på filmtipset.
Är det sant?
Ja.
Ja, ja, jag gillar den också. Som fan.
Ja, då håll käften då. Men ja, här är uppföljaren Kick-Ass 2. Så vad säger man, passande titulerad kanske det heter, jag vet inte. Men här har vi än en gång historien om Kick-Ass, superhjälten som inte har några superkrafter som vanligt. Vanliga människor börjar ta på sig dräkter och gå ut och slåss på gatorna mot ondskans makter. Och det som hände i första filmen var ju att hela den här trenden kickas igång. Det
räcker det, Emilio. Ja.
Och i tvåan nu så har det blivit ett jättestort fenomen med fler och fler människor som går ut på gatorna och börjar följa den här trenden av att bekämpa brott. Och Kick-Ass går ihop så i den här filmen med Hit Girl som vi hade redan i förra filmen och lite andra människor och skapar ett team, liksom Justice League of America, Avengers style. De kallar sig Justice Forever och ska slåss mot den nya superskurken The Motherfucker.
Som även var med i första filmen. Red Mist,
ja,
heter han.
Red då. Mist från första filmen blir nu en världens första superskurk istället. The Motherfucker.
Ska säga då att vilka de leds av, det här superhjälteförbundet.
Ja, de leds ju av, vad heter han?
Colonel Star and Stripes heter han väl?
Heter han Colonel Star and Stripes? Eller The Colonel, som är Jim Carrey. Som nu har satt sig emot den här filmen. Och
va?
Säger att den är våldsam.
Är det sant?
Ja, han har ju twittrat om det och skrivit att han är lite... Att han inte gillar att den här filmen är så extremt våldsam. För att, med tanke på allt som har hänt i USA på sistone. Med skolskjutningar och så.
Så hade han inte läst manuset eller vad?
Jo, men det sa ju de också.
Bitter eftersmak.
Ja, nej, men det sa ju de också. Så, men fan, du var ju med på det här. Vi gjorde den här filmen tillsammans. Du visste ju vad det var och det är bara en film. Chilla. Men han var lite...
Hade han sett Kick-Ass 1 så borde han ju också veta lite vad de här filmerna går ut på.
Ja, och han var ju med i rätt blodiga scener också i den här filmen. Så det är inte som att han inte hade någon aning om vad som hände. Men det spelar ingen roll. Han får tycka vad han vill. Och ja, jag håller faktiskt med om att den är jävligt blodig. Lite för blodig ibland tycker jag. Serien som är baserad på är ju jävligt blodig den också. Den är ju sjukt. Vad säger man på svenska? Den är gory som fan. Serien av Mark Miller och John Romita Jr. Så det är ju klart att den här filmen ska vara det också. Däremot så, ja, jag tycker att det blir lite mycket ibland.
Det som fick mig att vara lite nervös inför tvåan var ju att Matthew Vaughn som gjorde första filmen la över det här jobbet till, vad heter han? Jeff Wadlow, precis. Och det var lite så här, vad kan det här bli? Eftersom jag älskar Matthew Vaughn, jag älskar X-Men First Class, Lay Cake och allting sådär. Nu håller han på att göra en ny X-Men-film så han kunde inte göra Kick-Ass 2, men han var med och producerade i alla fall den här. Så han har ju varit med lite och tyckt och tänkt den här filmen. Och jag vet inte, jag tycker den var minst lika bra, om inte bättre än första filmen faktiskt. Om man gillar första filmen så kommer man definitivt älska den här, tror jag.
Och... Ja, jag håller med lite i viss grad. Jag tycker att den första filmen kändes mycket, mycket fräschare än den här gör. Det är redan lite trött.
Nej, känner inte jag någonting av alls. Jag hade jävligt kul när jag såg den här filmen. Det var vissa scener som var lite magsarka. Någon våldtäktsscen där som var helt...
Ja, den tyckte jag också var lite obehaglig. Det, alltså så här, på ett sånt, inte för att det var så jättemycket som hände i den scenen. Men det var bara... Det så här,
hur de behandlade den?
Ja, det var lite... Det kändes lite så här, det är inte kul. Och så försökte de göra en rolig grej av det. men det funkar liksom inte riktigt. Du kan inte skämta om våldtäkt på det sättet och gör det roligt.
Ah, var lite för mycket.
Ja, det gillar inte. Men alltså det, grejen är, jag tycker att det känns lite trött för att det är så här, den är så blodig som den måste vara och så, men jag tycker det känns lite mättat på barn som säger fula ord och att det är wow. Vi svär jättemycket. Jag är en 15-årig liten flicka som svär.
Det är inte mer att de svär, utan jag tycker det är extremt välskriven dialog när de håller på att munhuggas mot varandra faktiskt.
Ja, jag tycker det känns
Christopher Mintz Plays som är spelade motherfucker, som jag även sett i Superbad som
McLovin,
precis. Han är ju stjärnan i den här filmen tillsammans med Chloe Grace som är Hit Girl. De två är extremt jävla duktiga faktiskt, tycker jag. Mm. Och extremt roliga att lyssna på. Särskilt the motherfucker Christopher Mintz då, som är sjukt rasistisk och spelar mycket på stereotyper faktiskt. Jag skrattade extremt mycket för jag tyckte det var så spot on på vissa saker. Han är helt osympatisk faktiskt.
Han är ett riktigt jävla as.
Ja.
Ja. Men jag tyckte dialogen var lite sådär. Däremot så tycker jag det är kul också, om vi ska prata om det här i samband med Pacific Rim, så det här det är mycket roligare att kolla på Hit Girl, vet du, Chloe ja, som är rätt så mycket starkare karaktär än Rinko Kikuchi i Pacific Rim, som är liksom så här 30 någonting och bara står och gråter och liksom bara, och jag är tjej, jag klarar ingenting, och så kommer Chloe Grace och bara mördar folk och liksom inget jävla samhällskval överhuvudtaget, men och verkligen står på egna ben, och när hon ska ut på sin första dejt till exempel, och hennes vad säger man, styrpappa.
Fosterpappa kanske.
Ja, fosterpappa är kanske bättre ord. Säger liksom så, men var inte nervös. Och hon säger, vad fan, jag kan döda en mamma med sin eget finger. Jag är inte nervös liksom. Det är så här underbart, älskar henne.
Niklas, du var nog den som var mest nöjd, kändes som, när vi gick ut ur biografen.
Jag bara dansade ut vidare.
Fem fingrar i luften såg jag när du dansade ner på
jazz hands.
Dansade in på Rish. Och så står de så här, jaha, fem starka. Och sen var du fattig för 2 månader.
Ja, så det här var klockan 11 på förmiddagen också. Det var inte så jävla bra. Nej, men jag var väl lite så här fundersam, så här, hur tar man det vidare? Hela den här Kickass-grejen. Men jag tycker de gjorde en bra grej. Även fast de kör med rätt så liknande grepp som serietidningsuppföljare brukar ta. Med att den här maskerade hjälten, han tvivlar på det han gör. Och ja, han lägger väl dräkten på hyllan ett tag. För att sen i slutändan ta på den igen. Så det gör de ju till viss del här också. Men de gör det på ett så underhållande sätt. Så att jag bryr mig inte riktigt om det. Att det är samma handling som man har sett i tidigare filmer. Plus att man då också skiftar fokus till Hit Girl. Att man får veta mer om henne och hennes förvandling. Gör att jag tycker att det är en väldigt lyckad uppföljare till att man... Man fortsätter berätta historien om samma karaktärer för att slita ur en annan synvinkel. Plus att man lägger till då mer av allt. Mer humor, mer action, mer karaktärer. Man bygger ut universumet på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Och jag har absolut inget emot en Kick-Ass 3 om det skulle komma en.
Alltså man, för första gången så är man sjukt intresserad på hur det ska gå för en superhjälte och superskurken. Det har jag aldrig varit när jag sett Batman-filmerna och... Spindelmannen-filmerna, de senaste, och alla andra jävla superhjältar som kommer. Superman kommer också för någon månad sedan. Kick-Ass däremot så har ju väldigt kul med de här karaktärerna, om det känns som man vill hänga med dem. Man vill vara en i gänget, man vill vara med i motherfucker ibland och vara lite cool som han ibland. Fan, Aaron Taylor Johnson är förstås jävligt tråkig, tycker jag. Det är karaktärerna runt omkring honom som är extremt bra, tycker jag.
Ja, men han är ju typ...
Det är kul med rasism.
Han är väl någon slags straight man då, som allt det här kretsar kring. Och det kommer ju tillräckligt många nya, men det sköna karaktärer som ändå fyller ut och ändå liksom överskuggar att han är inte jätterolig. Tycker inte jag heller. Och det ger ju så att då the motherfucker kan liksom skina ordentligt igenom.
Det är schysst, för både han och Kickor får ju extremt mycket spelrum, vilket är helt rätt faktiskt.
Precis.
De förtjänar det. De är ju jävligt roliga karaktärer.
Ja, exakt. Det är därför det är roligt att de väljer att bygga ut dem. Och ge dem mer... Hit Girl var väl mer lite av en slags biroll i första filmen. Och får...
Ja, ändå rätt stor. Det var, ja, hon hade en stor med röst. Hon hade en rätt stor roll, men det var ju ändå Kick-Ass som var liksom verkligen så här huvud.
Storyn.
Ja, men det här är ju verkligen en delad... en trea, alltså liksom en trio. Motherfucker, Kick-Ass och Hit Girl.
Alltså Kick-Ass är ju bara till för att storyn ska gå vidare, men samtidigt är man ju intresserad på karaktärerna runt omkring honom.
Mm.
Han är ju bara en pjäs som kommer närmare och närmare målet liksom. Och så ska de andra hoppa runt i hinnen. Nej, det var tråkig metafor där.
Ja. Hakar inte riktigt på den. Snyggt försök i alla fall.
Nej, men jag var extremt underhållen i alla fall när jag gick och såg den här. Och då, jag tyckte de lyckades med. Jag var överraskad faktiskt hur bra den var. Jag trodde den skulle vara sämre.
Ja, samma här. Men det är fortfarande liksom färgglatt och explosivt och extremt våldsamt. Men det ska det väl vara på något sätt, även fast det kanske går över gränsen där som ni sa.
Jag hade inget problem med våldet. Men det var mer en
våldtäktsscen. Ja, precis. Våldtäktsscenen var kanske lite väl.
Ja.
Men annars så... Jag tycker att det här är ju 100 gånger roligare än typ Avengers och de där filmerna.
Känns inte han, The Motherfucker, lite som Kick-Ass... Alltså filmen Kick-Ass motsvarar till liksom Cartman. Alltså jag tänker på den här vidiga liksom, rasismen han har i sig.
Ja. Och lite bortskämd och...
Lägger upp alla stereotyper och allting sånt där.
Ja. Världens jobbigaste röst.
Ja. Emilio.
Ja. Men vad fan, det är ju sant. Det är helvete att lyssna på honom.
Är det det? Uh-huh.
Tycker du?
Jag tycker han är så jävla jobbig röst på något sätt.
Ja. Jag vet, jag älskar honom faktiskt.
Ja.
Och vi älskar Kick-Ass. Med andra ord så har vi haft en jävligt bra slut på den här sommaren. Sommaren har liksom... De bästa filmerna kom i slutet, känns som nästan. Pacific Rim. Nej, skämt inte. Elysium och Kick-Ass räddade ju den här sommaren. Trista.
I alla fall den här veckan.
Ja.
Ja, jag vill nämna World War Z också som en bra...
Den verkligen.
Ja, just det. Det är sant faktiskt. Men sen däremot Superman var jag superbesviken på. No pun intended. Vad tycker ni om den festen?
Vi pratade om den.
Niklas har inte pratat om den. Jag vill höra vad du tyckte.
Superdåligt. Nej, men den var... Man of Steel var väl... det var ungefär vad man hade förväntat sig.
Superman Returns, sa jag, va?
Ja, du sa Superman, tror jag.
Ja, okej. Okay.
Men vi vet ju...
Close enough.
Men, close enough. Nej, men det var ju en betydligt tråkigare superhjältefilm än Kick-Ass 2, om man säger. Men... Mm.
Och sci-fi-racet så vann väl Elysium?
Ja, det får man säga. Vad hade vi mer?
Inom sci-fi, vi hade väl Oblivion?
Ja, just det. Ja.
Den är ju bortglömd på direkten.
Ja, faktiskt.
Tyvärr.
Tyvärr.
Pacific Rim glöms bort rätt så snabbt också, antar jag. Vi, som sagt, vi hoppas väl att Del Toro har blivit fått sparken nu, faktiskt.
Skulle ni kunna se om Pacific Rim någon gång i framtiden?
Nej, det tror jag inte.
Om jag fick barn faktiskt skulle jag nog kunna säga det.
Ja.
Jag tycker... bra. Emilio har väl ingen lista heller. Så det blir en cliffhanger till nästa vecka.
Ja, spännande.
Ja, då får den bli extra bra också.
Jag tycker vi avslutar den här podcasten med den underbara musiken från Kick-Ass 2. Som är även med i ettan också. Helt tokig bra igen. Vi lyssnade på den, så tackar vi för oss också. Ha det bra, ses nästa vecka kanske.
Hej. Tack för att ni lyssnade.
Hej.